Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det är torsdag förmiddag när vi spelar in veckans avsnitt av HIF-podden. HIF har varit uppe i Norrköping och förlorat. Norrköping vann med 2-0. Där uppe är fortfarande Sebastian Rönnström och Erik Persson, medan Marianne Svab och jag, Mattias Hjelm, sitter i Helsingborg. Så vi sitter på två olika ställen och ska försöka få ihop en HIF-podden i det läge som HIF är. Nu 6 poäng bakom Degerfors, som kan bli 7, som kan bli 9, eftersom Degerfors spelar på torsdagskvällen, den här kvällen. Ja, ni grabbar, vem vill ta ordet först utifrån det som vi har sett nu?
Ja, det är bara att konstatera att HIF på något sätt lyckades upprepa lördagens totala bottennapp mot Varberg när det gällde så himla mycket, och nu gällde det så himla mycket igen, och det såg ungefär likadant ut. Det var intetsägande på Platinum Cars arena.
Det var ju varit en trend som hållit i sig ett tag här nu. Jag vet inte exakt hur många raka förluster man är uppe i, men
fem,
det som ändå liksom där i matchen mot Göteborg och sen en helt okej prestation i derbyt mot Malmö. Det som där och då så hyfsat hoppfullt ut har ju bytt ut till riktigt bleka prestationer där ingenting nästan har stämt i de senaste matcherna. Och det innebär ju då att man inte heller har gett sig chansen att ta i kapp på Degerfors. Nu finns fortfarande en matematisk chans, men jag kan inte se hur HIF i det här läget, liksom, så som det ser ut på planen just nu, ska kunna ta sig ur den här situationen. Särskilt också eftersom Degerfors har visat en gryende form här på slutet, så det ser tungt ut för HIF.
Fem raka förluster, då HIF är formsvagaste hela serien sett till de fem senaste. 2-11 på de fem senaste matcherna och idel förluster. Det säger väl allt.
Marianne, jag vänder mig till dig här som sitter bredvid mig. Vad har du för tankar i huvudet som du går omkring med när du ser HIF göra ännu en platt match?
Att spelarna inte mår bra. Många. Det finns alldeles för få som försöker hålla ihop det här. Och när jag tittar då på som Varberg när de var här. Och jag har tittat lite på Degerfors matcher, så mår spelarna på ett helt annat sätt. De vill vara fortfarande på planen. Är rätt lugna och trygga med vad de gör. Och ta Varberg då. De satsade jättemycket på den här matchen, på att vinna den på Olympia. Dessförinnan så vaskade de matchen mot Hammarby, och igår mot Elfsborg bara liksom tittade lite grann. Alltså brydde de sig inte liksom, för de vet ju precis vad som krävs av dem för att bli ett allsvenskt lag. Och de kommer ju spela i Allsvenskan då för en fjärde säsong i rad. Och det har man ju också med sig in. HIF men då pendlar upp mellan serier, hoppar mellan serier. Får inte den här kontinuiteten, även om du är ett bottenlag alltså, eller från nedre halvan, så är det så att du kan vara med. Att du får en viss kontinuitet i att ligga i allsvenskan, så får du ett arbetssätt, en trygghet, ett lugn att detta är, vi är det, denna klubben, och vi, detta krävs för att vi ska fortsätta spela i allsvenskan. Jag tycker man ser det tydligare. Samma sak med Degerfors. Drabbas inte av panik trots att man ligger där nere. Men jag menar, var det du Erik som skrev att det var över 31 transfers som är gjorda? Det är en klubb som inte mår bra, och någonstans så spiller det över, till slut syns det i resultatraden. Som sagt, vad jag ser spelare på plan, ja, du skrev också det Erik i krönikan idag efter matchen, att Tahali har slutat dribbla och sånt där. Men det, som sagt var, det är många spelare som inte längre gör det de är bra på, och det är på grund av att de inte mår bra, tror jag.
Får jag som programledare komma in med åsikter också, eller ska jag hålla mig på mattan?
Nej, du får komma. Bara det är vettigt, annars avbryter vi det.
Ja, men det...
Om du håller med oss, annars avbryter vi. Så är, kan vi säga.
Ja, men jag är ju inte den fotbollsanalytiken som er, men jag har ju sett många fotbollsmatcher och har ju mina ögon också, och fullt med tankar såklart. Men hur ska jag få ihop detta utan att det blir för spretigt då? Du nämnde Taha Ali, om vi nu ska fortsätta prata namn. Nu ska jag inte hänga ut en, utan det blir ju flera som jag då hänger ut. Men vi börjar med Taha Ali och Diego Fumacha. Alltså när Ortmark gör det här drömmålet på den här fotbolls- eller bilarenan som ni har varit på där uppe. Alltså, det ser ju ut... Nu kommer det här låta väldigt elakt, alltså. Och det är ju egentligen en sarkasm. Men det ser ju ut som att både Ali och Fumacha har på något vis köpt biljetter till första parkett för att verkligen få bästa möjliga utsikt över ett drömavslut. Det jag menar är att de lägger helt enkelt ner pressarbetet. Båda står från varsitt håll och tittar på. De hade i alla fall kunnat försökt göra någonting. En sån situation. Jag tycker det säger ganska mycket om var HIF befinner sig. Ni ska snart få komma in och bryta av mig. Än har ni inte gjort det. Så tänker jag också på, alltså, hemåt. Viljormur Davidsen, om man nu tar ytterligare en spelare. Alltså, om man är lagkapten, och jag har ju inte instruktionerna fullt ut, men det ser ju ut som att när motståndare anfaller så är han... Det är så ofta han inte hemma. Det är bara att gå till kylskåpet, öppna dörren och ta för sig. Jag vet liksom inte, ska han vara offensiv så att han är borta för mycket, och det förklarar. Jag fattar liksom inte det där. Och hela backlinjen, det har ju pratats om att HIF har haft problem med boxarna. Ja, det är väldigt uddlöst framåt och det är inte särskilt bra bakåt. Men man är helt okej på mitten, men där görs ju inga mål. Så... Man kan gå in på hur många spelare som helst här. Det känns som ett fuskbygge det här. Får jag vara så hård?
Det skrev jag redan efter Varberg, att det var ett luftslott.
Ja. Och jag kallar det fuskbygge.
Ja, det är väl ungefär samma sak.
Håller ni, alltså, nu har jag nämnt två spelare. Det är ju inte, jag är inte ute efter de två. Jag skulle kunna rabbla upp hela laget här. Men det är liksom...
Jag tycker första målet är värre.
Ja, det är ett
klassmål, det andra är ju liksom, det är svårt att försvara sig.
Ja, men man kan ju försöka göra någonting för att störa i alla fall.
Ja, men som sagt, det första målet är ju mycket värre, och det är ganska avgörande, för att minsta lilla motgång HIF har i matcherna nu, det sänker det här laget något kopiöst jämfört med kanske andra lag. Ett lag som befinner sig i den situationen, HIF, minsta lilla motgång gör ju att det blir förlamat. Och man klarar inte att hantera ens stabila lag, trygga lag, kanske har perioder i matcherna där de inte är bra, där det går emot dem, men där de ändå har saker som de kan luta sig mot. Här finns ingenting att luta sig mot. När det väl kommer en motgång, så är det i princip, alltså, ja, matchen är över när det gäller HIF.
Ja,
tyvärr.
Men den situationen också, nu tar jag ett namn till som har varit bra, men alltså Kalle Joelssons agerande, det var inte bra fram till dess, men hans agerande att inte på något vis försöka vid första stolpen. Alltså
men i bra lag så lyfter spelare varandra. I dysfunktionella lag, ja, då drar spelarna ner varandra. Även de som tidigare kanske har varit bra sänks ju. Ja, i den här miljön ju. Det är en spiral som gör
liksom. Men alltså, stort ansvar, väldigt vad jag tycker här nu. Jag ska snart knipa igen här. Men alltså, stort ansvar faller på Andreas Granqvist. Hur han har från början inte lyckats få ihop truppen. När han ska försöka rätta till det så gör han enorma förändringar. Och sen har han ju genom åren haft förhoppningar på att de här så kallade stjärnorna från mindre nationer ska vara blivande stjärnor i allsvenskan, och det verkar inte ha varit en hållbar strategi. Nu släpper jag in er andra, tyck till, säg emot mig.
Nej, men jag tänker väl också att så ser man, vi har pratat mycket om det här med att väldigt många spelar in och ut, att det tar tid att sätta ihop ett lag, och absolut att Thomas Rogne och Abbe Kalili, ja, kanske även liksom Alexander Falsetas, det är ju givetvis hur bra värvningar som helst för HF i det här läget, och de tre har ju varit bra, de har ju varit bättre än resten av laget. Nu var inte Rogne bra igår mot Norrköping, men men om vi tar Rogne och Kalili, så normalt sett, alltså i flera matcher, så har de ju varit flera nivåer bättre än sina lagkamrater. Men tittar man då liksom i övriga startelvan, nu ruskar man om inför Norrköpingsmatchen, gjorde fyra förändringar i elvan, och då ser man Filip Reinhold som högerback som aldrig har spelat i en högsta liga.
Han var ju ett rundningsmärke, han kan man ju också outa liksom.
William och Davidsen till vänster, som ju har haft en brant nedåtstigande formkurva sedan början av säsongen. Kasper Widell som är en jättetalang, men som inte har så mycket rutin från den här nivån. Diego Formasa på mitten som har, ja, ingen verkar ens veta vilken nivå han har spelat på i Brasilien bara. Arjan Kabashi som kommer från ett bottenlag i Superettan. Amin Alhamawi som mestadels har spelat i ettan med Torn. Taha Ali som absolut var hypad inför säsongen och gjorde stor succé i Superettan förra året, men som inte heller har allsvensk erfarenhet inför den här säsongen. Och så har man Muslim på topp som gjorde det väldigt bra i början här i HF, men nu
som spelar i ettan i fjol.
Lite kämpig absolut. Och som spelar i ettan i fjol, som har ett halvår i Superettan på CV. Så med, åtminstone med det laget man ställde på benen mot Norrköping igår, så känns det ju inte som att man egentligen kan kräva så mycket mer än vad man fick se. För det är ju i mångt och mycket liksom superettanspelare och inte allsvenska spelare. Det är många som har blistrat till i någon enskild match, och säkert vissa i den startelvan som kan bli bra på sikt. Men det är ju här och nu, så när man slåss i botten av allsvenskan så är det inte mycket erfarenhet om man då plockar bort Rogne och Falsetas och William och Davidsen då som kämpar med att hitta sig själv på plan.
Men jag köper det att man inte har spelat på många, har inte varit på den här nivån och så vidare. Men det går ju faktiskt fortfarande att göra anständiga spelare av superettanspelare, av till och med division 1-spelare. Och förr i tiden fanns Gävle som gjorde till och med spelare som de sålde utomlands som kom från division 2. Varför är det så svårt i HIF att få en utveckling på spelare som kommer nerifrån och som har potential? För det där är ju genomgående, som sitter någonting sitter i väggarna här uppe på Olympia som gör att inte spelare får utveckling. Det är ju det som man, jag tror, är problemformuleringen, och där är en knut som HIF måste lösa framöver. Vilka spelare på de senare åren kan vi peka på? Alltså, liksom, ge mig 5 spelare som man känner, wow, vilken utveckling de fick när de kom till Olympia. Det är faktiskt någonting som jag undrar, eller har funderat på rätt mycket på sistone. Tidigare också. Men vad är det som händer med spelare som kommer hit? Och i vissa fall spelare som kommer hit som misslyckas, som går till en annan klubb och där de får ett lyft. Det är någonting som jag tror att HF måste fundera över.
I grunden gillar jag ju att man letar fynd på lägre nivå och inte bara kollar erfarenhet och så. Framförallt med tanke på HIFs förutsättningar så kan man ju kolla på de finaste och mest lukrativa hyllorna. Men en klubb som Varberg exempelvis som kan plocka spelare från två åk och som går in och gör skillnad. Alexander Johansson gjorde skillnad för några dagar sedan på Olympia. De hämtade honom från två åk liksom, i ettan. Men där har de ju en liksom, tydligare plattform att stå på. Det är inte High Chaparral varenda jäkla säsong som det är på Olympia. De kan plocka spelare till sin modell, är tydliga med vilka förutsättningar som finns och så vidare. Det är ju fler klubbar som kan jobba så. Värnamo. Det måste inte vara de bästa spelarna på pappret. Men HIF lyckas ju, som vi är inne på, inte ens med dem som skulle kunna vara potentiella fynd, för att det är liksom det de här spelarna kommer till, det är någonstans för bräckligt, och då kommer vi in på den röda tråden och så vidare som man undrar var den finns i föreningen, och vi kommer också in på drastiska beslut och tränarbyten och så vidare och så vidare.
Men det är ju, jag håller med Erik här, va? Och vad jag skulle komma till är att du ska egentligen vara oberoende av vilket namn som är tränare. Jag vet att det liksom nu snackas om, hade man haft en mer erfaren tränare, men det hade man i Jörgen Lennartsson. Jag hade den diskussionen på någon av träningarna med en av supportarna där uppe nyligen. Hade man bara istället för att det var en chansning då med Alvaro och Lindström, de är alldeles för gröna i den, så det kan jag hålla med om. Men det ska inte, har du en fungerande verksamhet och en röd tråd som Erik pratar om, då tycker jag liksom man ger, då ska inte tränaren ha så stort avgörande betydelse. Har du en scouting som fungerar, har du en tydlig röd tråd genom den sportsliga verksamheten, då spelar det inte så stor roll vem som är tränare egentligen för det, så länge gruppen av spelare fungerar. Och den har den inte gjort på länge. Det gjorde den egentligen inte i fjol i Superettan heller, utan HIF halkade in i det här kvalet på ett bananskal. Man vann då, man gjorde förvisso ett jäkligt bra kval. Men med facit i hand så är de ju inte, så var de ju inte färdiga för att ta klivet upp. Och det är för att det är inte den röda tråden har ju saknats under lång, lång, lång tid. Som sagt, jag tycker man ska vara helt oberoende. Vi tillmäter tränare alldeles för stor betydelse. Jag tycker man ska komma till en punkt som förening där man inte är beroende av om, höll jag på att säga, att vem som tränar. Om det är ett namn, ett tungt namn, eller om det är en coming man up som, jag menar, vi har ett spännande namn här i lokalt sett. Patrik Ingelsen som har tagit upp Eskils minne. Han ska kunna gå in i en, om det är nu så att hans fotbollsfilosofi passar den röda tråden som HIF vill jobba efter, så vill jag säga. Ja, men då ska han, det ska inte behöva komma in en världstränare bara för att det är ett namn. Man måste komma ifrån det här med att värva namn både på spelarsidan och tränarsidan i HIF.
Ja, och apropå detta, det är för mycket stress liksom och jakt på kortsiktiga resultat. Det tycker jag syntes förra året också när man tog in liksom så kallade etablerade namn och spelare från andra länder som skulle liksom skapa resultat här och nu. Det är för kortsiktigt tänk, för mycket liksom släcka bränder. Antingen ska man rädda ett kontrakt eller så ska man gå upp direkt. Om nu HIF, eller när HIF åker ner, så hoppas jag att man inte presenterar liksom 5-30-åringar som med budskapet att vi ska gå upp direkt. Jag hoppas att man har tålamod och kanske lyfter upp 5 spelare från U19-laget istället och får det här unga, närodlade, utvecklingsbara och kanske till och med kan nöja sig med en mittenplacering i Superettan för att hitta tillbaka till sig själv som förening istället för att gå upp för tidigt år på år på år och så åker man ur igen och så blir den här otroliga hissen fram och tillbaka mellan Allsvenskan och Superettan.
Det kanske är värt att ta ett studiebesök i Värnamo som just nu har 35 poäng, det vill säga 18 poäng mer än HIF, som dessutom vann Superettan på ett övertygande sätt. Så de var ju verkligen klara, färdiga när de gick upp. Alltså på, eller bättre rustade, betydligt bättre rustade. Där finns nog ett studiebesök att göra i Småland kanske. Inte för att man kanske kan copy-pasta rakt deras koncept. Det är inte det jag menar, va. Men det finns en lärdom att tror jag, dra av hur en förening jobbar efter en röd tråd.
Ja, det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan de här två lagen.
Nykomlingar båda.
Precis. Men Erik, din tanke där om att inte stressa framåt utan bygga ihop någonting som är hållbart över tid. Jag vänder mig inte bara till dig utan till er allihopa. Är det möjligt att göra det i en stad som Helsingborg med den historik som finns och med den entusiasm som finns bland supportrarna och de krav och förväntningar som finns bland supportrarna? Man ska kunna balansera det också.
Gör det möjligt. Jag tror nog supportrarna är glada om 5 år om man har byggt något hållbart och så får man ha kanske lite is i magen. Men liksom fixa någon form av trovärdighet för den är ju som bortblåst. Det har gått på andra ställen där det finns en del press också. Sen är det speciellt i Helsingborg som stad och så. Men man kan inte bara lyssna på vad stans medborgare säger. De på Olympia ska vara tillräckligt kompetenta nog för att kunna tänka i liksom hållbara termer. Men det har de inte riktigt visat de senaste åren.
Nej, alltså jag kliver in här före dig Sebbe eftersom jag vill haka på det Erik säger. För ni befinner ju i Norrköping där jag jobbade tidigare. Nu kommer jag inte ihåg på rak arm, men det var väl typ 7 år nästan de var i Superettan. Men risken där, nu kom ju de tillbaka, sen åkte de ur och sen så kom de tillbaka för att bli bestående. Så tog de SM-guld och så har de lite jobbigt igen. Men de har ändå hittat en stabilitet. Det har vi snackat, det är ju en klubb med väldigt mycket historia i och många SM-guld. Men alltså, när det blir en sån lång period som Norrköping hade, det blir en slags ökenvandring och att det nästan blir vardag i det hela. Och det vill ju allt till att man till slut faktiskt kommer upp också och blir etablerat. För annars kan det infira sig, jaha, det här är vår nivå nu. Och sen någonstans nästan lär man sig det när det blir för lång period. Så det är svårt att bygga över tid tror jag också.
Ja, fast är det bättre att liksom åka hiss på det här sättet? Jag hävdade liksom redan förra året att HIF, om de går upp nu så är det nog lite för tidigt. Och det är inte så att jag sitter här och ångrar mig riktigt för att jag sa så. Då fick jag skit för att det är klart att HIF ska upp direkt. Men är det roligare för liksom fansen och folk i klubben och alla som följer det här att det blir på det här sättet istället? Uppenbarligen var de inte redo. Varför inte bygga något hållbart och så får du ta lite tid? Det kanske får ta 4-5 år i Superettan.
Nu har man testat den här varianten och pendla mellan serier. Nu kanske, det jag säger inte att någon annan variant är bättre och så, men man kanske kan prova något annat i alla fall. En annan strategi.
Sen är det klart att det är inte så att de ville det här. De trodde väl att de var redo och inte så att de skulle lägga sig i kvalet. Det är inte det jag sitter och säger. Men om man ser lite på hur man bygger en trupp. Tar man in liksom Viktor Lundberg, Rasmus Kajalainen, då signalerar man att vi tar in lite mer etablerat. De här spelarna ska hålla i Allsvenskan också. Det visade sig att de inte gjorde det. Man tar in liksom landslagsmän som från blåbärsnationer i princip, som du var inne på, Hjelm. Och liksom, man signalerar att detta är ändå en satsning. Måste man signalera det så kraftigt? Måste man det? Kan man inte lyfta upp Simon Bengtsson, Leo Frigel Jansson, Arvin Gigovic och någon till istället?
Jag var förtjust på försäsongen.
Jag tror inte hade blivit lägre heller. Exempelvis om man spelar med stans söner.
Erik, jag är ganska förtjust i den. Jag vet inte hur har det gått för han Vilgot Karlsson som jag tror jag skrev en text om på försäsongen. Jag blev imponerad där faktiskt.
Ja, det är ytterlättnad. Han har haft lite, vet att han har lite skadeproblem i sommar och sånt. Men det finns ju namn i grunden. Har HIF en bra akademi? Och i det här läget tror jag att det finns liksom rejäla signalvärden i att kanske satsa på en sån spelare istället för en 21-åring från Estland eller plocka in något från någon annan världsdel. Liksom.
Ja, där finns väl både han Erwin och Anton Nilsson och som du, där finns ju en hel uppsjö.
Ja, och säg att man liksom satsar helhjärtat på det, då signalerar man väl också att vi har lite mer tålamod den här gången. Vi vill och vi ska tillbaka till Allsvenskan, men vi vill göra det på rätt sätt. Och jag tror folk har lite mer förståelse om man ställer upp med ett lag med liksom stadens söner som kanske inte är helt redo här och nu, men så kanske blir det när de får spela i exempelvis två superettan vecka ut och vecka in. Istället för att värva etablerat och ha en retorik där man säger att vi ska upp.
Jag tycker inte det är fel att ha värva, för att man kan inte bara bygga givetvis en trupp på.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kala lovande spelare.
Absolut,
så,
absolut.
Men jag tänker en sån som Thomas Rogne är ju perfekt för en sån satsning, om jag bara ska ta ett namn i högen här, som de här spelarna kan ta rygg på. Han tycker jag ändå är en av dem som har stuckit ut vad det gäller det, liksom, äldre erfarna spelare. Och som jag tror, och det jag har pratat med honom och så, va, han har ett sätt där han kan få med sin ledarstil och sitt sätt att spela och sitt sätt att vara på planen och åka utanför, tror jag att han skulle kunna vara en sån stötepelare i en sån satsning.
Absolut, han är, men samtidigt så även om han har sagt att han ska stanna, även om HIF åker ur och även om det inte finns någon klausul i kontraktet, så känns det inte ganska orimligt att Thomas Rogne utan någon tidigare koppling till HIF skulle spela i Superettan. Alltså, det känns too much.
Det beror väl på.
Det är lite det här som när Andreas Granqvist länge gick och hoppades på att Martin Olsson och Mix Diskerud skulle följa med ner i Superettan efter debaclet 2020. Alltså det känns inte realistiskt, men
skillnad ner till något kontrakt.
Exakt, så är det ju, absolut. Men alltså, lyckas man behålla Rogne så är det ju hur bra som helst. Det är en ren dröm för HIF i så fall i Superettan. Men det jag tänkte säga innan var att oavsett så här är att man bestämmer sig för en strategi. För vad har egentligen varit strategin? Man tog in Jörgen Lennartsson som tränare, en klassisk utpräglad 4-4-2-tränare, defensiven först och sen så bygger man därifrån. Kan vara jättebra, det har vi sett liksom ett lag som Varberg som tar sig fram på sådana lite mer primitiva premisser. Det behöver inte vara dåligt, men sen så ändrar man till 4-3-3 inför den här säsongen. Varvar spelare som absolut var de varvningarna man gjorde i vintras anpassade efter 4-3-3. Men så fick man inte det att funka och så gjorde man sig av med Jörgen Lennartsson. Så där undrar man ju lite vad tanken var. Varför tog man just Jörgen Lennartsson som tränare från början? Och sen så varför ändrar man spelsystem till kommande säsong? Det, oavsett vilka spelare man har, eller ja, man ska ju varva utifrån sin strategi, menar att,
men då måste man veta vad strategin
är. Man måste, innan man börjar sätta någon målsättning att vi ska ut igen eller vi ska ha tålamod och ta något år extra i Superettan, så måste man ha en strategi för vilken sorts fotboll vill vi spela. Se på Kalmar, det tog inte många månader innan de gick från och nästan varje Superettan till att ha fått total ordning på sitt lag, och nu liksom är man med och slåss i toppen i Allsvenskan för att man har satt en strategi med Henrik Rydström. De spelarna, de är inte, det är inget topplag på pappret. Det är ett mittenlag, 9-10 kanske i Allsvenskan på pappret med det materialet de har. Men de har en strategi. Värnamo likadant, så, som vi pratade om innan, som gjort succé här nu och som gjorde succé i Superettan förra året. Också en väldigt tydlig strategi. Varberg, som har en helt annan filosofi än vad både Kalmar och Värnamo har, de har också kommit och gjort det bra. Mjällby är ett annat exempel. Det här är alltså klubbar som inte på något sätt har någon bättre ekonomi än HF, tvärtom. Och som har en helt annan... alltså det är liksom bonaklubbar som inte... Har alls den historiken som HF har, inte alls de förutsättningarna och det supporterskapet i ryggen som HF har. Så det går ju att göra grejer, men då måste man ha en strategi, och den måste ju HF komma underfund med. Vad är det vi vill ha för fotboll?
Frågan är vem som kommer.
Vet, det kan man inte göra vettiga varvningar till ett lag, för annars kommer det att spreta. Då kanske man tar in ja, men det man hittar bara, liksom de bästa namnen eller det som finns ledigt på marknaden.
Men alltså, jag måste komma in med en fråga i detta till er. För att kunna sätta en strategi och för att sen kunna upprätthålla den strategin och få in rätt folk på rätt positioner i tränare och spelarled, så kommer frågan, finns den kompetensen i HIF att göra det här? För att kunna göra en Kalmar eller för att kunna göra en Värnamo, eller vad man nu ska använda för referens.
Ja, men det var det jag skulle komma till. Men bra att du ställde frågan, för att det är också man måste ställa sig i grund och botten. Vi ska ha en röd tråd. Bra, vi bestämmer oss för den här röda tråden oavsett vad det blir. Och sen måste man faktiskt först och främst, vem är det innan man sätter den här röda tråden? Vem ska sätta den röda tråden? Är det nuvarande sportsliga ledning under Andreas Granqvist, eller beroende på om han orkar eller inte, om det blir en degradering här nu när det blir klart, så kanske luften går ur honom också så att han lämnar frivilligt, det vet jag inte. Men han har ju väl ett åtagande som är en säsong till, har jag för mig. Han skrev ett treårskontrakt. Man vet inte hur det blir. Mellberg är liksom tränaren, som när de åkte ut förra gången, där gick luften ur, rätt många försvann, så det kanske är så att Granen inte orkar med en vända till, eller så bestämmer sig styrelsen för att vi ger Granen stafettpinne över till någon annan sportchef. Vi omorganiserar kanske alltihopa som man gör nu inom politiken med departement och så, där man omorganiserar alltihopa, med satsar istället på kanske en managerroll med en scout och anställer det istället. Jag vet inte. Det återstår att se hur HIF väljer. Men de personerna, eller den personen som får ansvaret, eller de personerna som kommer in här, det är de som ska sätta en röd tråd som sen förhoppningsvis för en gångs skull följs över en längre tid.
I den här röda tråden, Marian, och ni andra där uppe i Norrköping, alltså... Då måste man ju också bestämma sig för vilka tränare man ska ha. Nu har man ju satsat på Mattias Lindström och Alvaro Santos. Och du, Sebbe, du nämnde Henrik Rydström. Henrik Rydström verkar ju vara one of a kind här nästan. Ja, det finns väl någon mer som har något liknande, någon liknande aura kring sig och förmåga att få ut 13 av 11 spelare liksom, på något vis.
Jonas Tarn är ju ett annat exempel.
Ja, precis. Så de växer ju inte på träd, de här tränarna. Men tillbaka till Lindström och Santos. Har de det här? Jag vet inte, för jag funderar när man ser så här, du pratade också om att det var 4-3-3 och då var inte Jörgen Lennartsson rätt tränare för det, och sen så blev det Lindström och Santos, och så har det ofta varit 4-2-3-1, och man har fortsatt med det, och så har man gjort vissa justeringar, ibland har det varit två anfallare, men det som har varit konstant över det här, trots att man har fortsatt köra på det här systemet, det är att det inte har funkat, som jag ser det i alla fall. Och då undrar jag ju, varför gör man inte större förändringar? Ja, man har ju en viss trupp att tillgå, så det går inte att göra hur stora förändringar som helst. Men vad vill Santos och Lindström? Vad vill de ha för spel? Jag kan inte se det. Vad är tanken med alltihopa? Och det verkar ju inte funka. Varför gör man inte större förändringar? Eller,
ja, men liksom, det är ju det. Vad är tanken med alltihop? Det är väl min bild. Jag hejade liksom till när HIF gav Alvaro Santos och Mattias Lindström det här uppdraget. För jag såg väl båda som... kanske inte att de ska stå längst fram i ledet i ett sånt här läge. Och då tänker jag inte på det som ligger på plussidan. Att de är klubbikoner och kan klubben och kan säkert gjuta in mod och hela den biten. Utan jag funderar mer på liksom deras taktiska repertoar, och det har man väl sett i en del matcher att det är lite väl mycket sparka, spring och snarare snack om mentalitet och stup för varandra än liksom spelvägar och vinklar och ja, men taktiska genialiska idéer. Det har de ju inte visat. Och jag frågade Alvaro Santos vad tanken var med matchen mot Norrköping på presskonferensen igår, och frågade det och liksom vad taktiken var. Det, jag förstår att han inte sitter där på en presskonferens och berättar om alla liksom taktiska hemligheter och så, men det var ett väldigt, vad ska man säga, enkelt svar och tydligt på sätt och vis också, att nummer ett i prioriteringen var att hålla ihop som grupp och liksom mer mentala faktorer snarare än det taktiska. Och det kan man ju tycka kanske, ja, det finns väl en poäng i det här läget, men det känns lite som man har tappat det taktiska längs vägen, och jag tycker det syns i matcherna, för jag står också med den frågan igen. Vad är tanken?
Mm.
Och apropå, ni nämnde Jonas Tern, Henrik Rydström och sånt, Marian har ju haft en tes i några månader om att Patrik Ingelsten är ämnad för större uppgifter. Jag sitter ju också i den båten. Där snackar vi om en egen filosofi och att man kan göra... Han har haft en jättefin trupp liksom, på lägre nivå och så. Klart att Eskils minne skulle vinna sin division 2-serie. Men det är lite på sättet man har gjort. Det har varit en fin systematik. Jag har inte sett alla matcher, men jag har sett en del. Och det har sett bra ut på riktigt. Jag tror han har en hel del i sin verktygslåda. Så det är mycket möjligt att han är en sån one of a kind-tränare som skulle kunna slå sig fram även på allsvensk nivå med sin filosofi och med sin röda tråd.
Intressant namn där. Vi ska väl så här en bra bit in i veckans avsnitt av HIF-podden också säga det att nej, det är inte så att HIF är klart för Superettan 2023. Det, som sagt, det är torsdag. Degerfors ska spela den här kvällen. Det kan öka till 9 poäng med det, och då är det ju i praktiken kört. Men det är inte säkert att det ökar till 9 poäng. Oavsett vad så är ingenting klart i teorin nu. Så att Vi ska ha det med oss. Vi pratar utifrån som att HIF redan spelar i Superettan nästa år. Men det är ju inte så än.
Jag pratar inte utifrån det. Jag pratar utifrån om att de här förändringarna måste ske oavsett. För om man mot all förmodan mirakulöst löser den här, så måste det ändå till nästa år förändringar om man inte ska hamna i samma sits år efter år. Så jag tycker det är oberoende för mig av resultat, så måste ju nog stora förändringar ske på den sportsliga sidan.
Bra.
Det för mig är det glasklart att jag överhuvudtaget inte bryr mig om, liksom, jag tolkar mig ner och bryr mig om i mitt resonemang här om HIF-spelare är allsvenskt lag 2023 eller spelar i Superettan som det förmodligen ser ut i dagsläget med allt. Sannolikhet. Jag tror fortfarande att det måste till de här förändringarna vi diskuterar här.
Ja, exakt. Detta är ju större frågor än liksom bara inom situationstecken den här säsongen. Det är ju mönster som man har sett väldigt länge. Så att jag pratar också utifrån långsiktighet och kommande åren, så att säga. Skulle det ske ett mirakel här så sitter man ju någonstans i samma sits ändå, och man sitter med en massa kontrakt som går ut, och det kommer säkert bli jättemycket skiljans i truppen oavsett om man stannar eller inte och så vidare, och så lyfts de här frågorna igen. Så att jag är helt med Marian där. Jag pratar också utifrån ett större perspektiv än bara de kommande 2-3 veckorna.
Och jag pratar också ur ett perspektiv med att det finns en enorm potential i den här klubben att göra någonting bra av det. Sebbe var inne på det, jag ska inte upprepa det. Sebbe sa vilka förutsättningar den här klubben har. Och det tycker jag man har. Och det var även, det har bara varit en naturlig, det Granen har inte lyckats vända skugga, han och hans gäng här. Det här förfall, det här med att inte hitta rätt kurs. Det började ju redan under Henrik Larssons tid som tränare där. Att man gick vilse. Och man har inte hittat fram. Som sagt, vi tjatar, men det är viktigt det här med att hitta en identitet, en röd tråd genom hela föreningen. Och sen hålla fast. Våga! För det handlar om mod också. Våga hålla fast.
Jag tror det är ett nyckelord också. För att, låt säga att det skulle bli så att HIF åker ur något som mycket tyder på. Och sen lägger man om det här som ni pratar om, och man satsar på unga spelare och så har man någon erfaren. Alltså skulle det bli att man ska ge det här tid, och så kanske inte resultaten kommer ens i en eventuell superettan om man ligger i mitten eller nederdelen av mitten. Hur reagerar allt folket i stan här då? Ja, knappast jättepositivt. Då måste man ju ha väldigt mycket ryggrad att kunna tro på det man gör över tid. Så Ska man slå fast en sån kursändring, oavsett nu då om det är Allsvenskan eller Superettan, då måste man ju också ha det kuraget när det inte går bra. Och det har fler klubbar än HIF. Det är ganska vanligt att det inte är så enkelt när det väl blir jobbigt sen att stå fast vid en strategi.
Ska man sen se till något positivt så är det ju ändå att klubben har ordnat upp det ekonomiska kaoset. Det finns andra delar i föreningen, om man bortser från det sportsliga kring herrlaget, så är det ju faktiskt ändå en annan slags harmoni på uppe på kontoret till exempel.
Men Sebbe, man ska veta det också, att de har ju fortfarande att de måste beta av en hel del miljoner som... Och, men visst, det är ju lugnare vad det gäller den dagliga driften, vad det gäller ekonomin, men där finns ju fortfarande skulder kvar till olika aktörer.
Jo, så är det ju. Men det verkar också vara inom verkar vara hanterbart åtminstone. Men just det här att man ändå står på en mer stabil ekonomisk grund nu, det är ändå någonting som man ska ha med sig i det hela.
Absolut.
Att det är en viss del av klubben här som går väldigt dåligt för tillfället. Men att förutsättningarna liksom ekonomiskt och organisatoriskt så ser ju bättre ut för att man ändå ska kunna få ordning på detta än vad det kanske gjorde för 5-6 år sedan där det var liksom totalt kaos på alla håll och kanter i klubben. Här finns ju ändå en större trygghet i det man gör. Sen är det absolut, alltså kärnverksamheten är ju fotbollsbiten. Det får vi inte komma ifrån. Att det är den som driver den här klubben och det som gör att de andra delarna av föreningen också kan fungera. Att det finns ett publikintresse kring det här. Att det finns ett kapacitet liksom att få in sponsorer som tror på det här projektet, och det är klart att allt det får sig en törn av att man kanske då antagligen åker ur än en gång, men det finns ju grundpelare att stå på för att kunna studsa tillbaka, oavsett då om man, vilken väg man då väljer sportsligt, så så finns det ändå en stabilitet i liksom ekonomin nu. På ett annat sätt, den är inte jättebra, men den är ändå mer stabil än vad den har varit tidigare.
Ja, hörni, vi har pratat länge nu om det fotbollsmässiga som inte funkar. För häromdagen så kom ju också uppgifterna om två spelare i HIF då som är misstänkta för brott, vilket då HIF själva gick ut med. Det här är ju en annan mycket jobbig och tråkig situation.
Utan att föregripa den juridiska processen, för det tycker jag inte vi ska göra här och spekulera så, det är ju sekretessbelagda uppgifter dessutom. Så det finns ännu mindre anledning att spekulera. Utan vi låter det här gå. Vad vi vet idag är ju att två spelare är avstängda. För det har HIF meddelat. Och det kan man ha lite grann funderingar kring klubbens hantering av det här ärendet. Pressmeddelandet kom efter det att uppgifterna började spridas i diverse medier. Och där tycker jag någonstans är att vad konstigt att HIF inte tar kommandot över den här situationen själva utan kommer lite grann efter krishanteringen. Jag vet inte om de kanske har en manual HIF hur man hanterar en sån här situation, men det var det som var min reflektion över det.
För att förhören som det stod i pressmeddelandet från HIF då, eller som de gick ut med själva, det var ju att det hölls förhör förra veckan.
Ja.
Och sen så sägs det ju att spelarna har synts på Olympia under matchen mot Varberg.
Ja.
Och det har fans reagerat mot. Och sen kommer det ut uppgifter och sen agerar HIF utifrån hur det ser ut utifrån.
Ja, vi vet ju inte som sagt hur resonemangen och HIF har resonerat mer än de intervjuerna som du pratade med ordförande Kjell Jakobsson.
Precis.
Joel smsade att
de inte hade några fler kommentarer för de hade mer information och det var ju Kjell inne på att de inte visste vad det här
och det stämmer ju för att de har lika vi har ju samma information ju, så därför tycker jag liksom att de gör ju också rätt i att hänvisa till den juridiska processen, men de har ju vetat om att två att av deras någonting. Spelare, att någonting har hänt
eftersom de har varit inne på förhör.
Ja, då är två spelare misstänkta för ett brott. Och där tycker jag det är det som jag frågar liksom, ska man inte agera omedelbart där? Som sagt, det är någonting som HIF får svara på. Det kanske man återkommer till den dagen där det här ärendet avslutat, om nu spelarna döms eller frias. För det vet vi inte än. Och därför tycker jag också att ibland kan jag också känna att jag är inte ett stort fan av folkdomstolar. Direkt. Ute på sociala medier är spelarna redan dömda. De här två spelarna, de kanske frias sedermera i den juridiska processen som pågår här nu, eller döms. Och då tycker jag att det är, vi låter juridiken ha sin gång helt enkelt. Och sen kan väl HIF förklara hur man har tänkt i efterhand. Och hur man tänker framåt, framförallt om detta uppstår igen. Jag kan tycka att i det här läget så bör ju en klubb kanske ta kommando. För de har ju ändå förstahandsuppgift i första läget. Och har en möjlighet att agera utifrån det. Och inte komma i kölvattnet av medierapporteringen.
Men det man kan resonera kring här ändå, det är ju... Oavsett vad det handlar om, oavsett om spelarna bedöms oskyldiga eller skyldiga vad det lider. Hur skadar det en klubb att faktiskt ha spelare som misstänks för brott i ett större perspektiv?
Ja, man har ju sett starka reaktioner på sociala medier och i olika forum och det är ju klart att det aldrig leder till något positivt så att säga. Sen så får vi ju se hur klubben fortsätter hantera det här ärendet och om vi då i ett senare tillfälle kan liksom dra några slutsatser kring det och ha några åsikter i den frågan. Men det är ju klart att det blir negativ PR för klubben och det är ju ja, det sista den här klubben behöver just för tillfället när man redan har en så pass tuff sportslig situation. Så att det är klart negativt redan i detta läget är ju, ja, det är klart att det är så.
Det är ett ämne vi kommer att återkomma till, det kan vi faktiskt säga, för att hur eller hur så kommer det att komma en fortsättning på detta. Men för nu så ska vi inte hålla på att spekulera och diskutera saker och ting som vi inte kan spekulera eller diskutera om.
Juridiken får sköta det här.
Precis. Jag vet att ni måste dra från där ni är nu, Sebastian och Erik. Och vi har inte så mycket kvar att prata om här i HIF-podden för den här veckan. Men vi ska väl egentligen bara runda av med att säga det att HIF har 3 matcher kvar. Man ska möta just Degerfors. Sen så ska man ta sig an, hjälp mig nu, Elfsborg borta för att sen avsluta med Hammarby hemma.
Det är 3 rätt formstarka lag kan man säga också dessutom.
Mm. Så det är ju inte helt enkelt att tänka att de ska gå rent där HIF. De har vunnit 4 matcher på hela säsongen. Och i Degerfors fall så har man då match den här kvällen mot Göteborg, va?
Yes.
Ja, och sen så har man ju då HIF. Och sen har man, nu tar jag det här i huvudet,
Värnamo
och avslutar mot Malmö borta. Där har ni återstående program för de här 2 lagen. Med de orden så tackar vi för oss för den här veckan. Och sen så hälsar vi er tillbaka om en vecka.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.